Nu har du slagit på Skolsverige, som är en podcast som handlar om skolan med skolan på något sätt. Vi finns på iTunes, Acast och skolsverige.com, och denna veckan så pratar vi om det bästa med UR. Mycket nöje!
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Hör du Jakob?
Hur är det med Karin?
Ja, det där säger jag nästan varje vecka och det tycker jag är bra.
Då svarar jag på samma sätt varje vecka.
Ja, det är liksom som att vi börjar känna varandra. Det är väldigt konstigt hur det är gjort, men så är det.
Efter 68 avsnitt och typ 10-15 specialavsnitt så känner jag, ja, vi känner varandra ganska bra då.
Jo, men det gör vi. Och vi umgås varje tisdag.
Japp.
Det är ju konstigt, men sant.
Vi är så att säga tisdagskompisar.
Ja, så kan det vara, så kan det vara, så kan det gå.
Kan det vara så att tisdagar för alltid förändrades med boken Tisdagar med Mori, i alla fall i en generation? Det fick någonting, något skimmer över sig. Kommer du ihåg den boken?
Mm, ja. Fast jag fick tänka en stund. Ja.
Alltså under 10 års tid så fick ju tisdagen någon sorts skimmer över sig som är grymt oförtjänt. Det är tisdag när vi spelar in. Det är lördag eller söndag oftast när du lyssnar på det här. Så tvätta av tisdagsfeelingen och känn, det är helg.
Ja, precis. Så är det. Och den här podden funkar ju som vanligt med korta spaningar. Sen är det ett tema som den här veckan är fokus utbildningsradion helt enkelt. Och så avslutar vi det hela med en elevkrönika. Likadant som de tidigare 68 avsnitten. Eller 67.
Japp. Så är det. Så är det.
Och jag måste fråga dig första gången, för att jag har ju då tittat den här veckan på Sociala monster, eller egentligen var det ju förra veckan jag tittade på den med mina elever. Mm. Och det är en tv-serie i SVT. Mm. Och den är liksom helt okej, och jag var så himla nöjd med att den var välproducerad, den kändes liksom aktuell och dagsaktuell, och så avslutar de hela avsnittet med att säga, och nästa vecka ska vi kolla mer på såna där mems. Och hela min klass bara, ha ha ha, han kan inte ens uttala det, gubben. Och jag bara, vadå? Jag vet ju vad mems, vadå? Vad, det heter det väl? Och de bara, nej, det heter meme.
Mm. Bara, jaha. Det beror nog lite på vilket språk hur man uttalar det. Det är nog en sån grej som liksom vi inte har fått så himla tydliga språkdirektiv kring. Men absolut, jag skulle säga memes är nog det som är en av de sätten jag hör oftast.
Ja, de var helt övertygade. Men då tänkte jag sådär, eftersom de garvar så åt honom och jag inte ville framstå som helt obildad, så tänkte jag bara så här: ja, det är väl typ någon giffil eller
du
något.
Du bara, ja, okej. Vi ses på torsdag här då.
Exakt så gick det till.
Jag bara, du och många andra lärare, alla lärare har någon gång varit i den situationen. Ja. Att man känner sig, oj, nu hänger jag inte med överhuvudtaget.
Precis, och jag tänkte då, jag googlar det. Men sen så var det så här att idag hade jag dem igen, och jag hade inte kunnat googla det, för jag hade glömt bort det. Så nu, Jakob, hjälp mig. Vad är memes för någonting?
Det är ett internetfenomen. Det är ett tydligt exempel på internetkultur och hur det lever sitt eget liv bland nördar och liksom bara människor överhuvudtaget.
Och mina elever.
Ja, precis. Tänk dig en bild och sen tänker du en text som man lägger ovanpå bilden.
Ja, men
det skulle kunna egentligen vara liksom premissen för en meme. Ofta är det så att det är en liten textrad ovanför, ofta är det en liten textrad under, och så är det liksom en bild som matchar till det. Det finns en, för exempel, om man ska prata så här, klassiska memes, som är Success Kid. Det är en liten kille som är några år, som är lite, mer eller mindre en bebis, som liksom har lyckats få till en arm på, som är sådär, yes! Man sluter näven och bara drar till sig såhär, gött nu! Och så gör han det ansiktsuttrycket, och det ser så himla härligt ut. Att folk har tagit den fotografin på en harmlös liten kille. Och varit så här, spridit det som ett fenomen där man liksom berättar om någon liten framgång man har haft i sin vardag. Och så överdriver man så här, yes, vilken framgång! Genom att använda Success Kid-mimen.
Det kan vara så här, vänta lite, bara så att jag får det här klart för mig. Man måste använda samma bild på samma kille. För det är det som är liksom mimen som står för succé.
Alltså ja, grunden är så att man har liksom, det finns en lite som så här skrivregler eller grammatik eller så runt här också. Det finns en kod, en norm som är så här, man använder den här bilden för de här grejerna. Sen finns det ju folk som bryter mot sådana normer för antingen för att de är okunniga. Samma människor som vet liksom inte har lärt sig än att skriva med stor bokstav och punkt. Kan det vara så här,
eller ja, men, det och dem.
Precis. Man felanvänder saker. Mm. Sen finns det ju folk som med flit felanvänder saker för att utveckla språk. För att man tycker att det är viktigt. Och det kan man ju göra här naturligtvis också. Man kan liksom, eller hitta en egen spin på det. Man skulle kanske kunna lägga in en där istället är... jag vet inte om det finns eller om det är jag som inbjuder, men jag tänkte att man skulle kunna göra om den här bilden så att det ser sjukt missnöjd ut istället. Skulle man kunna ha så här, ah shit, det här var en epic fail meme, och så kanske man testar det och sprider det, och är det någonting som blir framgångsrikt så skulle jag kunna liksom få ett eget liv eller så.
Precis som om man hittar på ett uttryck som helt plötsligt blir att det är fett coolt. Det är samma grej liksom, att man utvecklar språket.
Ja, då kanske man liksom...
Alltså att ordet fett, coolt, det hette... Ja. Fett, när jag var liten, betydde att man var... Alltså fett, smör alltså.
Ja, visst. Men precis. Och sen kan det komma liksom egna uttryck, och så kanske man anammar det, man anpassar det, och så hittar man ett eget.
Så det här är liksom egentligen någon slags internetspråk?
Internetkultur, ungdomskultur, alltså lite blandat, absolut. Och det... Ja, det kan man säga.
Kan vi göra så att vi lägger några memes på vår hemsida för att förtydliga vad vi menar?
Jag tror att vi har så här, jag lägger en länk till den fantastiska hemsidan knowyourmeme.com, som är, det var i alla fall från början liksom en serie YouTube-klipp där människor i labbrockar bryter ner kultur på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Och då har de liksom från början så här, vem var det som var först med den här lilla bilden på den här lilla killen? Jo, den var här. Hur spreds den vidare? Hur blev den viral? Alltså en god bit internethistoria. Många av de grejerna är saker som jag lovar att du har sett eller hört. Och då blir man så här, vart kommer det här ifrån? Och då kan de förklara olika internetfenomen. Och jag tror att de har ganska bra arkiv på bilder och så också.
Och den här sidan heter då Know Your Memes. Och då kan du liksom, det är även andra internetfenomen som är på den sidan.
Ja, det är lite spårat. Men från början så var det liksom så. Ja. Cool. Där kan man gå in och bläddra lite igen. Ja. Jag hänger inte där superofta, men ibland. Kan man gott göra. Det är en sak. En spaning i sig. Förstå din internetkultur.
Ja, men jag behövde ju uppenbarligen det.
Förstå din ungdomskultur, din internetkultur.
Ja, jag ska gå hem och plugga. Ja.
Lyssna på det här då. Det här är spaning nummer två. Mm. Och för att komma till den så ska vi börja i en annan ända lite grann. Jag har ett brev framför mig. Du ska få gissa liksom så här, vad det här är för sammanhang.
Så läskigt.
Precis. Mm. Ja, men så här, tänk dig att det här, föreställ dig att det här, vi sätter det här i ett skolsammanhang, ett lärarsammanhang. Tänk dig att du slutar på en skola. Mm. Och så liksom lämnar du kvar lite instruktioner till den läraren som ska få ta över din klass eller din klassrum eller din kurs eller så. Mm. Och så lyssnar du på det här. Kära Karin, när jag gick in i det här kontoret, kontoret eller klassrummet, precis just nu så kände jag samma liksom känsla av wonder och respekt som jag kände första gången jag gick in här för 4 år sedan. Jag vet att du kommer att känna likadant. Jag önskar dig stor lycka och här. Och jag hoppas... jag har aldrig känt den här ensamheten eller tomheten som en del lärare skulle kunna förklara. Liksom. Det kommer att vara väldigt många tuffa tider för dig. Och det kanske till och med kommer att vara så att du behöver fatta svåra beslut. Och du kommer säkert få kritik från andra och så. För liksom andra kommer inte tycka, och det kommer inte alltid kännas rättvist. Jag är inte väldigt bra på att ge råd, men jag skulle vilja säga då att låt inte med kritikerna liksom sprida dig i missmod, alltså så här, att liksom plocka ner dig på något sätt, eller att liksom låt dem inte heller rubba din kurs någonstans. Du kommer vara våran lärare när du liksom läser där, och jag önskar dig lycka och till, jag önskar din familj lycka till. Din framgång är liksom vår gemensamma framgång. Jag hejar på dig. Lycka till. Och så är då kanske Jakob om det kommer för mig. Vad tänker du om det meddelandet?
Jag tänker att det låter amerikanskt.
Det låter amerikanskt, eller hur?
Ja.
Men vad tänker du om själva liksom så här avsikten eller tankarna i det? Liksom?
Det är fint.
Eller hur?
Ja.
Det här är ett brev. Kan du visa vem det är som har skrivit det och vem det har skrivit till?
Ja. Jag kan det.
Ja,
fast, fast jag vet ju inte. Mm. Jag tänker ju att det är någon president som har skrivit till någon
precis,
annan president.
Precis, det här är George Bush den äldre som skrev den 20 januari 1993 till Bill Clinton. när han tog över.
Och de är ju olika partier.
Absolut olika partier. Och han är så här, okej, men jag kom in här för 4 år sedan i det där svindlande kontoret och det har varit så himla tufft och så himla så. Men jag hejar på dig, lycka till, jag vet att du kan ta det här. Det är ju lite nostalgiskt. Det är ju lite så här nostalgiskt på ett ganska intressant sätt. Och så, jag såg det på internet häromdagen. Mm. För det var någon som spred det med koppling till liksom så här, hur kan vi ha fått ett så hårt klimat bland politiker idag? För det känns inte som att liksom någon skulle skriva så till varandra i något annat parti eller så. Det känns som att den grejen är borta. Liksom. Även om Obama är fett cool, så, för att länka ihop två spaningen, så är det nog inte som en grej han skulle göra. Om Donald Trump vinner så är det ett brev han skriver. Eller?
Nej, aldrig.
Och samma sak kan andra hålla sig. Och det är intressant att fundera på vart, liksom så här, det var en reflektion kring vart är amerikansk politik på väg. Och det kan man lägga åt sidan. Men man kan inte fundera så här, vad är oddsen att du går in i ett klassrum eller ny på jobbet eller så och får ett sånt meddelande?
Nej, inte. Nej.
Varför inte då?
Alltså saken är ju den att vi, jag upplever ju att vi på skolor ofta är ganska dåliga ens på att ha liksom en kultur där vi välkomnar nya kollegor och visar dem på så här jobbar vi. Vi är urusla på det. Det var liksom någon som, det här är liksom så som man gör på andra jobb. Mm. Vad roligt att du ska komma hit, ska du få gå den här kursen, du ska få göra det, så här funkar detta, du får en genomgång av det här dataprogrammet här, du får en genomgång av det här, här är det, va, ja, då kör vi igång, här är dina kurser, hej då.
Och
kanske man ses om 40 år.
Eller hur, det är min spaning i det här, att liksom det är intressant hur vi behandlar varandra, våra efterträdare, våra nya kollegor, våra gamla kollegor överhuvudtaget. Vi kan lära oss av George Bush den äldre i det. När det kommer till någon sorts kulturell grej. Och det kanske är så att det är amerikansk kultur kontra svensk kultur. Vi är inte sådana människor överhuvudtaget. Det kanske är så att det är en superamerikansk grej och det är helt vanligt och det är inte alls konstigt. Och det kanske är så att det här är för att det är en större position och det är liksom mer press och man är mer isolerad i den rollen som gör att man känner någon sorts brödraskap eller systerskap till de andra som har den funktionen sen. Men ändå, jag tänker så här, ja. Sen jag läste det här så jag tänkte att man borde liksom skriva meddelanden till varann oftare.
Ja, vi skulle behöva liksom säga det här att jag tror på det du gjorde där och lyfta varandra och faktiskt skapa dem där. Vi pratar om att våga göra fel. Det har ju allra alltså det här att våga göra fel i kollegiet, att våga liksom prova nya saker, att våga visa sig okunnig. Och att också faktiskt våga att vara ny på en arbetsplats är tuff oavsett vilken arbetsplats. Och det är inte så att bara för att jag har undervisat svenska någon annanstans så kommer jag inte kunna göra det liksom helt smärtfritt på en ny plats innan jag förstår alla
saker. Nej, det är till mig ganska rimligt att man inte kan det.
Ja, och vi behöver egentligen utveckla en kultur där, och det behöver varje skola fundera på. Kanske är det så att varje ny lärare faktiskt behöver ett mentorskap även om man har varit lärare länge.
Det tror jag absolut, och inte bara det formella utan man behöver se det informella liksom, omhändertagandet också. Jag tycker som en sista spaning, som en sista mening om det här, facken har som krav att deras ombud ska gå fram, hälsa, ta i hand och säga välkommen hit, det är jag som är representant för den här organisationen. Det är liksom miniminivån som alla nya medlemmar eller alla nya medarbetare ska få när man möter facken på en skola. Det är en extremt komisk och lite tragisk grej att det finns en instruktion. Så här säger du hej till din nya kollega när man är ombud. Det är som att liksom någon har verkligen suttit ner och bara, vi har problem med att det är för många som i alla fall inte ens hälsar på sina nya kollegor. Så, ta till er av det. Ta till er av George Bush, den äldre. Det om det. Vi tar och går över till temat. Det är så här, vi har båda två listat lite så här, vad gör vi med Uber? Jag tror att många lärare använder Ubers olika produktioner i sina jobb. Men man har sina favoriter som man kör på med och så kanske man inte alltid sätter sig in och botaniserar. Det kan man inte säga att vi har gjort så mycket heller. Men vi tänkte att få lista så här, det här är våra favoriter. Och så kan man själv gå in på Ubers hemsida och gräva runt där. För de har ju helt fruktansvärt många olika serier och program och produktioner och så.
Ja, och faktum är att det som vi tycker liksom är, alltså jag tycker ju som lärresurs så är UR. UR har massor med bra grejer. Ja. Men jag tänker också att om vi startar här nu och listar vad vi liksom tycker, så kan man ju faktiskt tagga oss på Twitter typ. Och så kan vi ju liksom samla ihop en ännu större lista kanske. Ja. Så att man får liksom koll på vad UR har som folk
vi
använder.
Om du lyssnar på det här, fundera igenom själv vilka dina favoriter med UR, gå in, tagga lite grann på lite nätställen och så blir det bra. Vi köper det och så delar vi lite olika favoriter. Det låter bra. Du har skrivit ut de två första.
Ja, jag håller ju på och det, jag är ju lite inne. Jag har ju läst den här Jonas Lindroths bok om skolkoder och att plugga och jag är lite fascinerad och börja fundera på skolkultur. Alltså han pratar ju om skolkultur och pluggkultur och kodar. Eftersom han är spelforskare så pratar han ju om att designa undervisning och han pratar om kod. Och i det så dök, så därför så är mitt flöde, alltså min blick läser lite när det står kod eller så. Och då finns det ju någonting som vi har pratat länge, som jag har sett länge och som jag faktiskt använder även om den inte är för gymnasieskolan, så är det ju de här små korta filmerna animerade som heter Orka plugga.
Ja, just det.
Som handlar om hur man kan tänka rent med hur man pluggar och lär sig och man förstår läroplanen och de här. Och till dem så har Martin Fernström som jobbar på Årstaskolan nu varit med och spelat in en tv-serie som heter Pluggkoden, som handlar om hur man faktiskt liksom kan bli bättre i studieteknik helt enkelt. Och att det inte handlar om talang utan det handlar om vilken studieteknik man använder. Och den här, vi ska ju lära våra elever studieteknik och det är ju ett uppdrag vi har från liksom år 1 till år 3 på gymnasiet. Alltså år 1 från grundskolan upp till gymnasieskolan att faktiskt implementera att eleverna blir självständiga i sitt lärande. Men vi glömmer ibland bort att undervisa om det. Utan vi undervisar bara om massan de ska lära sig, inte hur de ska tänka. Här är pluggkoden en fantastisk resurs att faktiskt använda om du själv känner dig lite tveksam till hur ska jag faktiskt undervisa om detta så att det blir vettigt.
Det låter som att det är bra relevanta serier för många. Även om man känner sig, okej, orkar plugga är 4-6 och liksom det man är väl för högstadiet och uppåt och så.
Pluggkoden är för högstadiet, ja.
Precis. Kommer jag att tänka sig, men det kan finnas relevanta good bits att kolla på, om inte annat för att tänka sig, vad ska jag göra på min nivå då för att förbereda eleverna för det här, eller vad kan jag göra för att utmana dem vidare? Så det är de två första tipsen. Pluggkoden och orkar plugga lite samma värld. Bara för att säga som en symbol av hur extremt mycket UR producerar. De har en annan produktion som också heter Orka, men inte Orka plugga utan bara Orka. Och det är en serie som handlar om värdegrund i min målgruppen 4-6. Det är han Stefan och det ser du Stefan.
Han heter Stefan.
Stefan Wilson heter han, hur som helst, programledare på SVT och UR och lite här vart.
Bollibompa.
Precis, han hade Godmorgon Sverige en stund i somras.
Jaha.
En parentes. Hur som helst, när jag ser den 2010, det handlar om att han åker runt i olika skolor och så berättar han olika historier om liksom påhittade elever som är pappfigurer. Extremt pedagogiskt och lagom allvarligt för elever i typ mellanstadieålder. Jag använder det med mina elever, det funkar bra. Det roliga med den är att den är gjord 2010 och det står på hemsidan att den är tillgänglig till sista december 2016. Så jag vet inte om den kommer plockas bort eller om den kommer förnyas eller vad som händer. Men hur som helst, passa på att utnyttja den här resursen innan den eventuellt kanske försvinner. Jag fattar inte.
Nej, i så fall får vi ju ringa dem och säga ta tillbaka den.
Precis, man får peta lite på UR bara. Det är en grej. Ja,
ja, absolut. En annan sak som jag tänker är som jag använder jättemycket och framförallt första avsnittet, det finns en serie 4 avsnitt i religion undervisar jag och där finns det en serie som heter Himmel och jord där en journalist som åker runt i olika delar av världen och diskuterar religion och livsåskådning på ett väldigt svenskt sätt. Han har svenska ögon för sig. Vårat förhållande till religion, att vi tycker att det är lite knepigt. Vilket är väldigt befriande för att det tilltalar eleverna. Och framförallt första avsnitten här där man faktiskt diskuterar just det svenska sättet att vara sekulariserad och att vi tycker att det är helt normalt, men att i världen i stort är vi rätt så extrema i vår sekularisation. Att vi tycker liksom, vadå religion? Liksom.
Vi är till och med sekulariserade på ett sätt som kan vara så här, fientligt mot religion.
Ja, precis. Liksom, så. Och det diskuterar det, och det, alltså man ser bara de två första minuterna kan man pausa och ha en jättevettig klassrumsdiskussion. Och till det här avsnittet så finns det en skitbra lärarhandledning som man kan faktiskt använda rätt av om man vill. Inte alls dumt. Himmel och jord heter den.
Apropå handledningar och så har Karin Nygård släppt en serie som heter Programmera Mera. Som har precis haft premiär.
Jätteroligt.
Du har kommit de första avsnitten nu. Målgruppen är lågstadiet 1-3. Det finns också en ganska bra lärarhandledning till den. Det finns en väldigt bra lärarhandledning till den. Som en serie som är värd att kolla in. Som är liksom så, ur ett lite vidare perspektiv. Man kan tänka absolut att det handlar om så här, hur får man katten att gå och så. Men det handlar om ett mycket bredare perspektiv också kring hur kan man tänka, hur kan man göra. Bara första avsnittet så är det så att hon tar in några barn och det är lite olika barn varje gång. Okay, hon tar in några barn och så pratar de med dem, vad gillar ni att göra? Och de säger, jag gillar att hålla på med parkour, jag gillar att hålla på med någon kampsport. Jaha, men hur kan man få in programmering i det då? Hur programmerar du när du kör parkour? Jo, men okej, jag behöver liksom tänka att jag ska sätta min fot där borta och handen här borta för att komma upp på den här grejen på snabbaste smidiga sätt och så. Så man liksom så här, redan där har fått en förståelse för att det här handlar inte bara om att liksom sitta vid en skärm och knappa in lite konstiga texter och bokstäver och så, utan det handlar om att liksom förstå organisationen runt omkring, eller organisationen bakom, och att den sortens organiserat liksom verksamhet finns på andra ställen också. Och man kan koppla ihop dem för att förklara vad den här liksom koden i datorn är för något. Eller så, om inte annat. Det finns massa forskare som säger, nej, det är inte samma sak. Nej, det är det inte. För parkour är parkour och programmering är programmering, men man kan använda det för att visualisera och förklara.
Nej, men precis. För att jättespännande.
Det om programmera mer.
Absolut.
Kanske det nyaste tillägget i den här listan som vi håller på med just nu.
Ja, och som är väldigt roligt eftersom vi mötte henne i sommar att hon hade lila hår på grund av den här serien, tror jag.
Just det, lila rosa. Kan man gå in och kolla på själv om man kollar då på den här serien?
Absolut.
Yep.
En annan grej som jag tycker är så roligt, och det tror jag väldigt, väldigt många mellanstadielärare gör med sina elever och årskurs 3, det är att man tittar på Lilla Aktuellt i skolan. Gör du det med dina elever?
Absolut. Vi kollar på det ibland. Det är lite förvirrande med Lilla Aktuellt, för de har en separat produktion som heter Lilla Aktuellt skola. Och så har de en som heter Lilla Aktuellt, det som går på tv, och så släpper de lite varje dag, men de har en fetare program på fredagar. Jag tror att det är fredagar. Så det är lite svårt att egentligen förhålla sig till hur man gör. Jag brukar i slutändan gå in och, jag har haft lite olika perioder, men annars brukar jag kolla på det som släpps lite varje dag. För att få dagsaktuella grejer. Eller så brukar jag bara gå in och kolla på nyhetsarkivet och kolla på de senaste inslagen. För de har lite gissa facet och någon tävling och lite flumgrejer runt omkring som inte är kopplat till de faktiska nyheterna. Och de orkar jag inte riktigt med. Så de brukar rata lite grann, för de känner sig nej.
Nej, utan man använder det snarare för att titta på de dagsaktuella klippen.
Precis.
För att det är ju verkligen en sak som man verkligen ska veta om med UR. Och det är att man med väldigt enkla medel faktiskt kan klippa ut små delar ur programmen och använda.
Just det, man kan ju skapa egna klipp. Inte man kan ladda ner och ladda upp hur som helst, men man kan liksom ändå få ett klipp i ett program om man inte råkar på att starta och stoppa så mycket, eller om man vill att eleverna ska kolla på just en viss del och så. Så kan man göra det. Det är en bra funktion. Sen ska man ge en liten extra cred till Lilla Aktuellt för att de har en separat projekt där de teckenspråkar liksom alla avsnitt. Det är lite fint. Så det är en liten guldstjärna för att man försöker, tänker jag.
Absolut.
Sen är det ju alltid svårt med nyhetsrapportering för barn, för det här är ju ändå yngre barn, man tänker. Att liksom, hur hittar man en lagom nivå som är utmanande och som är liksom som vidgar vyer och horisonter och som inte daltar med barn, men som ändå är lagom relevant. Men det kan också bara vara en sån grej som att liksom, det är alltid den här på gränsen. Att liksom, det passar faktiskt inte alla. Det gör inte det, för att det, nyhetsrapportering är inte, det är inte lätt att få till så att det är lagom utmanande och att det ändå är lagom omtänksamt.
Nej, absolut inte.
Det är om det.
Det är om det.
En annan liten bubblare som kommer in lite grann från sidan är skolministeriet, det här radioprogrammet. Det är för lärare och inte för elever. Det är ingenting man använder i undervisning oftast. Utan det är mest fortbildning. Men det är mest att det har hållit på i förbluffande 10 säsonger. Det finns extremt mycket intressant material i skolministeriets arkiv som man borde rota i lite oftare.
Det de inte har gjort avsnitt av finns inte. Kan man säga så?
Det kanske är rimligt. Jag vet inte. Vi skulle prata med en producent där och säga, vad har ni inte haft med än? Vad har ni satt om flera gånger? Mm. Kan man fundera på?
Ja. En annan grej som jag tycker, vi undervisar ju i retorik i svenskan. I svenskan har du skulle bli förbluffad över hur mycket retorik som svensk ämnet innehåller numera. Och det finns en tv-serie som heter Tala ut, där bland annat en ståuppkomiker ska gå och lära sig hur man ska hålla ett tal. Han ska få till exempel Hammarby supporterklubb att tycka att det är en bra idé att gå ihop med hela alltså man ska bilda ett stort Stockholmslag som heter Stockholmsalliansen, och han ska då lära sig att vässa argumenten för att få med hela
det här ett gymnasieprogram.
Det här är ett gymnasieprogram. Han ska få med hela liksom, han ska få med dem då att tycka att han har gjort rätt, så han får gå till en retorikexpert och lära sig hur man gör. Någonting som funkar väldigt, alltså programmet funkar väldigt bra i år ett, alltså när man introducerar det här med sen är det fina med dem är ju att eleverna sen faktiskt väljer att gå tillbaka till serien för att de lär sig där som läxa nu när de ska skriva tal eller de ska göra saker. Ja. Så använder de det själva och hänvisar jätteofta till det. Så Tala ut är ett helt okej, alltså ett bra program som de gärna tittar på själva, eleverna.
Okej.
Okay. Eller för mina.
Ja. Det låter bra, jag vill kolla in det för jag har inte sett det. Två serier som jag absolut har sett utifrån att det är lite i min del av utbildningssystemet lite grann. Och för att det är de absolut mest kollade på programmen om man kollar på UR:s egen statistik på hemsidan. Det är Livet i bokstavslandet och Livet i mattelandet. Livet i bokstavslandet, om man ska göra det enkelt för sig, det skulle kunna vara den här generationens fem myror och fler än fyra elefanter. Så. ABC-program med sketcher för barn, bara rätt in i undervisningen, varsågod. Så. Finns i hur många avsnitt som helst. Tre säsonger. I några avsnitt per styck. Det finns ett gäng helt enkelt. Som man kan kolla på. Målgruppen är lågstadiet skulle jag säga. Utan att veta. Så. Finns uppföljaren Livet i mattelandet. Som handlar om matematik. Också här med lågstadiet. Finns det inte lika många avsnitt än. Det kanske kommer, vad vet jag. Så.
Men jag tänker att det måste ju vara helt underbart att få, alltså jag tänker, jag är som uppvuxen med fem myror när den gick typ första gången, så gammal jag.
Men lyssna på det då, bara introduktionen, så får man lite feeling liksom. I bråktemplet möter vi den gamla mästaren Ninja, som löser invånarnas bråkproblem med sitt svärd. I sifferverkstaden jobbar siffermekarna Primus och Zero, som lagar och tillverkar alla 10 siffror och bygger hus i hur stora tal som helst. I räknebageriet kämpar bagaren Bulino för att få korrekt uträkning till sina kunder, medan stammisen Janis tar varje tillfälle i akt att stoppa ett bakverk i munnen. Och så håller du på.
Men jag måste säga en sak bara som jag tycker är lite synd. För att det här är ju ett fantastiskt program och det är fina skådespelare. Man ser, alltså det är duktiga skådespelare ser man här, och som gör dessa och liksom som kan grejer och så. Men så görs de, och jag skulle ju Fem myror och fler än fyra elefanter. Den är ju gjord på den gjordes ju i vanliga tv. Jag blir lite nostalgisk liksom.
Jag tror att man kan ha gått i typ Barnkanalen eller så.
Kan de ha gjort det?
Ja, absolut. Alltså, en hel del av de här produktionerna visas ändå i publik till tv. Om man kollar på för exempel Geografens testamente så är den gått i tv.
I vanliga kanaler?
Ja, visst.
Det är jag som har fel. Det är jag som är
vet inte om de här är lika blandning mellan story och liksom lärande, eller om det är mer fokus på lärande. Geografens testamente har ju en separat handling. De är ju spännande. Liksom. Lite äventyr på riktigt. Och så är det också så att det bara råkar utspela sig en massa ställen, så att det finns, om man tar hjälp av lärarhandledningen, kan man snika in massa skön fakta för elever så att de lär sig om Sverige och Norden. Och nu kommer det säsong 3 som jag inte alls vet vad det handlar om. För research är ingenting vi jobbar med. Är det Europa? Det låter ju rimligt.
Ja, det är Europa.
Ja, det låter ju rimligt.
Ja.
Som bygger på någon sorts spin-off på Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Jag tror till och med att den här karaktären heter Holger Nilsson. Jag vet inte, det kan vara så. Men där någonstans.
Bara det.
Han ser ut som Nils Holgersson. En sammanfattning.
Så är det.
Ett
annat fint litet program är Hej litteraturen. Den, den har funnits länge. Nu pratar vi gymnasiet igen. Litteraturhistorien på ett väldigt lättsamt sätt. Det blir inga särskilda fördjupningar, men det är en introduktion in i ämnet. Och det tilltalar dem. Nu var det några år sedan att spela in det. Det är så roligt, det blir liksom lite out of date fort. Men vissa delar håller fortfarande.
Det låter bra. Yep. Jag jobbar på en skola från 1839. Vi har en hel del material kvar i källan som är liksom på det sättet. Så jag förstår precis vad du säger. En annan grej. Apropå litteratur och så, svenska och språk och så. Det finns en serie som heter Grammatikbolaget. Grammatik är ju inte alltid det festligaste. Men det här är en ganska intressant, en ganska bra serie. För mellanstadiet skulle jag säga. Med tagline ingen panik, det är bara grammatik. Som förklarar så grunder i grammatik i svenska språket för elever i mellanstadiet. 10 avsnitt i första säsongen och 10 avsnitt i andra. Ganska bra. Eleverna uppskattar det. Det är inte en heltäckande undervisning utan man behöver använda det i ett sammanhang såklart.
Ja, men det behöver man ju med allt.
Ja, visst. Men det är bra. Det är bra resurs för att liksom hetta till den delen av undervisningen. Hotta till kan man säga.
Och för att komplettera den som vi pratade om sociala monster förut här idag när vi pratade om memes, så finns ju också en annan resurs som heter Är det sant i URs som handlar om källkritik.
Just det. Lite fåniga program.
Ja, de är ju framförallt lite för yngre åldrar.
Nej, men de är fåniga ändå. Alltså, det är mer humor än, än undervisning. Är det blandat?
Det är en blandning där man liksom tittar på hur dumt det blir när källkritiken är fel. För att när källkritiken är fel så blir det fånigt. Mm.
Det är gjort med en blick av att säga, nu ska det vara kul. Nu ska vi vara lite balla. Liksom så. Och det funkar, men jag tror också man behöver vara... det kräver att man följer upp efteråt.
Absolut.
Så mycket mer än andra grejer. Vissa saker kan man ju säga, liksom, kan man tänka sig en serie drar lite grann, ger draghjälp. Liksom. Jag skulle inte säga att det är det sant riktigt gör, utan det är snarare ett sätt att komma in i diskussioner. Och så. Jag tror att det är jättebra för att tvinga lärare att prata om källkritik, inte bara om så här, hur vet du att den här källan i ditt arbete stämmer? Nu får du googla på Europas länder så får du leta hur vi kan lita på det. Utan hur liksom hittar källkritik som är ju mer vardaglig kontext. Det tror jag absolut att det är en bra grej.
Du, för att knyta ihop det här så finns det ju en jättestor, jättekonstig grej på UR som är egentligen hur bra som helst. Och det är ju UR samtida.
Mm, exakt. Det är ju också en sån här bubblare som kommer lite från sidan. Det är ju inte en det är inte ett program som egentligen är för elever, tänker jag.
Nej, det är det inte. Men den är för, inte generellt, även om man tänker att vissa gymnasieelever skulle kunna se vissa såklart, delar såklart. Om det är någon liksom föreläsare som de verkligen gillar.
Ja, visst. Ja, men jag tänker mina elever. Hur som helst, det finns bra konferenser för lärare om allt från Dilla William i filmar där till många andra bra. Så. Kan vara bra som liksom material i sitt arbetslag eller för sin egen professionsutveckling och så. Ett hett tips. Hela det avsnittet är ju heta tips från UR. Det finns så fruktansvärt många grejer på UR. Alltså vill jag säga igen.
Ja, och det känns... har du en tips som vi liksom har missat här nu? Kom med dem. Säg vilken årskurs det är och skicka dem till oss.
Skicka dem för guds skull inte till oss. Skriv dem på Twitter på Instagram. Det blir det bästa. Har jag berättat för dig? Ja, men vi tar det nästa avsnitt i nästa vecka. Jag har en bra spaning på det här med att skicka det till oss.
Ja.
Jag har en fundering på slutet. Kan man bygga en hel skolgång med bara material från UR? Jag tror att de är fan det.
Det kanske är, man skulle kunna se en UR-grej om dagen. Och det skulle gå.
Skulle man kunna bygga alla lektioner utifrån UR-material? Det är någon som får testa det. Lite som vem blir först med att hitta alla Pokémons. Vem blir först på att kolla alla UR-grejer. Vi säger så och så rundar vi av. Och så lämnar vi ordet till en elev.
Ja, det gör vi. Hej då!
Ciao, hej hej!
Hej, jag heter Maja. Jag är 12 år. Snart är det dags för Code Week igen. Det är den vecka på året som hela världen uppmärksammar programmering. På min förra skola programmerade vi mycket. Inte för att lärarna kunde det så speciellt bra, utan för att de tyckte att det var viktigt. På min nya skola så programmerar vi ingenting alls, men jag hoppas vi kommer göra det. För programmering är vår framtid. Allt håller på att digitaliseras. För jag vill förstå hur saker och ting hänger ihop och inte bli styrd för att jag inte förstår. Alla borde programmera. Alla borde lära sig att programmera. Nu hänger det på om lärarna tycker det är bra eller om de kan det. Och då, om läraren kan det, då får de barnen programmera. Men om lärarna inte riktigt kan det och känner sig osäker, då får de inte göra det. Det tycker jag är orättvist. Så kom igen nu alla lärare. Låt alla elever lära sig att programmera.
Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.